i en liknelse som han berättar, som också den är svar på Petrus fråga. Och det handlar om ett antal arbetare som vid olika tider på dygnet får arbeta i en vingård. Och vid dagens slut sen så ska ju lönen delas ut. Och då visar det sig att alla får lika mycket oavsett hur länge de har arbetat. Och då berättar Matteus om det här frågan och svaret så här i kapitel 19, vers 27-30. Och det är Petrus som säger: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröd eller systra eller far eller mor eller barn eller åkra ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Nåd och tjänst. Två små ord men ändå med så mycket djup och rikedom. Och vad är då nåd och vad är då tjänst och vilket är det som kommer först av det? Jag vet inte vad Petrus hade väntat sig för svar när han ställde den här frågan till Jesus. Men jag tror knappast inte det var det här svaret han hade räknat med att han skulle få. Kanske han hade trott att han skulle få en liten ryggdunkning av Jesus, en uppmuntran eller ett berömmande ord för vad de hade gjort. Det är ju likadant idag som det var då, men framförallt idag med prestationssamhället vi lever i, där det gäller att vara duktig och göra så bra som möjligt ifrån sig. Och utifrån det så får vi ju sen vår lön, vi får vår uppskattning och vi värderas som människor. Och ibland är det nästan så det känns som att det är viktigare vad vi gör än det vi är. Och vi kan ju känna igen oss, tror jag, i Petrus fråga som han ställer. För det är en fråga även för vår tid. Frågan om våra ansträngningar lönar sig. Och helt klart är det ju att Jesus tänker ju annorlunda här. Det förstår vi ju på svaret han ger. Det här är ju inte något svar som är en del i någon arbetsmarknadspolitisk diskussion eller någon lönediskussion det handlar om. Utan han vill ju vända på perspektivet här och vända upp och ner på allting i sitt svar. Han bryter här vårt prestationstänkande om lön efter det vi har gjort. Han mäter med helt andra måttstockar än vad vi mäter med. Men trots det så förebrår han inte Petrus för att han tänker så här eller ställer den här frågan. Han vet att vi tänker och förstår lite annorlunda. Petrus, han talar ju om offer och försakelse. Men det Jesus pratar om här, det är efterföljelse. Och vad det innebär att ha livsgemenskap med honom. Och här handlar allting då om nåd. Nåd handlar ju om att det är någonting som vi får gratis. Någonting som vi inte har gjort oss förtjänta av. En godhet som bara kommer oss till del. Och det här lilla ordet nåd ger ju oss därför både tröst och hopp och vila. Och eftersom vi så lätt tänker i barn efter att vi får vad vi har gjort, så kan ibland, tycker åtminstone jag, det kan vara svårt att omvandla det här ordet nåd till en erfarenhet i sitt eget liv. Visst kan man i en mänsklig relation tjata sig till uppmärksamhet eller att få en kram eller att få träffa någon. Men det blir ju inte samma känsla och storhet att få den här beordrade eller köpta gåvan som det är när det kommer helt spontant och oväntat för en. Kanske erfarenheten kan vara av nåd kan vara något av den känslan man känner när man står med sitt nyfödda barn i famnen och tittar på det. En oerhört stor gåva man har fått utan att egentligen göra sig förtjänt av det. Vi befinner oss mellan jul och påsk, mellan krubba och kors. Och Jesus, han har börjat sin vandring upp till Jerusalem och det som väntar honom där. Och det är den här tiden som på ett speciellt sätt påminner oss om att Gud kom till oss. Han blev människa och uppdraget var då att han skulle ställa allting till rätta och göra allt som har gått sönder helt igen. Gud går in i det som du och jag inte förmår göra. Det som vi inte klarar i vår otillräcklighet. Och platsen där det visar sig som allra tydligast, där nåden visar sig som tydligast för oss, det är ju korset. Och den som förmedlar nåden till oss, den som är Guds redskap, det är ju hans son Jesus Kristus själv. Bo Strömstedt sa i en intervju som jag läste i en tidning för många år sedan så här, att han är uppväxt i nåden. Och så förklarade han nåden så här, befriande. Nådens själva innebörd är kanske inte att vi tänker på Gud, utan att Gud tänker på oss. Och jag kommer att tänka på den danska skulptören Thorvaldsen. Det finns en liten berättelse om hur det gick till när han fick uppdraget att utforma utsmyckningen i en kyrka. Och den händelse som ledde fram till att en av de vackraste Kristusstatyerna blev till. Han tänkte sig att längst fram i kyrkan så skulle den här mäktiga Kristusgestalten stå. Och han såg framför sig statyn med Kristus med blicken riktad upp mot himlen, mot Gud, och händerna sträckta. Och det tänkte han att det skulle vara en bild för att Gud ber för en ond och hård värld. Och det var ju med spänd förväntan han kom till ateljén morgonen efter det att statyn hade blivit färdig. Men när han kommer dit så förstår han att det har nog inte blivit som han har tänkt sig. För i rummet där den statyn stod som var färdig var dörren stängd. Dörren skulle vara öppen därför att det skulle bli drag in så att statyn och gipset skulle torka väldigt snabbt. Nu hade någon av misstag stängt dörren och han förstod ju att nu såg det nog inte ut som han hade tänkt. Och mycket riktigt, när han kom in så fick han ju se att gipset hade ju torkat alldeles för sakta. Så det innebar att Kristus huvud hade böjts neråt och han tittade neråt istället. Armarna hade ramlat ner och var vända ut mot människorna. Han tittade bedrövat på statyn som han hade arbetat med. Och så tittade han en stund till. Men, tänkte han. Och nu såg han plötsligt att den här statyn, som inte alls stämde överens med den som han hade tänkt ifrån början, istället hade ju blivit en mycket sannare Kristusgestalt. En Kristus som inte vände sig från människorna, utan vände sig till dem med utsträckta händer. Och jag tror att det är fler än jag som vet vilken liten staty jag pratar om och som tycker den är vacker. Och varje gång jag är i Köpenhamn så går jag alltid in till kyrkan där den finns och sätter mig ner och blickar upp mot den här statyn. Och tycker mig att möta en Kristus som har vänt sitt ansikte mot mig och som har sina händer utsträckta till mig. Det är ju det nåden handlar om. Att Gud tänker på oss och han har vänt sitt ansikte till oss. Inte på grund av någonting vi har gjort, utan på grund av att han älskar oss så mycket. Och hans gränslösa och ovillkorliga kärlek gäller ju allt och alla. Och här är all vår egen förtjänst utesluten. Vårt hopp får stå till Guds godhet, trofasthet, förlåtelse. Och det enda vi kan göra när det gäller vår frälsning, det är att vilja säga att vi vill ha med dig att göra, Jesus, i våra liv. Vilken befriande vetskap att få ta till sig i en tid när så mycket handlar om att man ska åstadkomma och utföra så mycket som möjligt. Precis som barnen sin första tid lever helt beroende av sina föräldrar. De bara är. Och på liknande sätt så får vi försöka förstå nåden. Vi får ta emot Guds gåva till oss utan krav på att prestera. Utan att göra oss förtjänta av det. Vi får bara vara. För några år sedan gick en film på våra biografer som hette Gudar och människor. Och den handlade om vad kallelsen och vad den innebar. Och då var det några franska munkar som man fick följa. Och de levde och verkade i ett annat land. Och efter ett tag så bröt ut oroligheter där i landet. Och det innebar att både deras liv och deras tro och deras kallelse prövades på olika sätt. Och det var en replik i filmen som fastnade i mig och som har följt mig. Och den löd ungefär så här. Gud inkarnerade sig och blev genom Jesus människa och visar på så sätt hur och vem han är. Nu är det vår tur att inkarnera Jesus i världen. Det vill säga att vi är kallade att förkroppsliga Jesus, göra honom synlig för världen och för människor idag. Så långt filmen. Och även korset vittnar ju om detta. Den lodräta bjälken i korset visar ju på vår gemenskap med Gud, visar att vägen är öppen till honom för oss. Men det finns ju en bjälke till på korset, och det är ju den vertikala. Och där tänker jag att det blir en liten påminnelse till oss om hur vi ska vara mot varandra som människor. Och jag tänker att korsarmarna, det är Jesus sårmärkta händer som sträcks ut till oss. Och vi erbjuds att fatta tag i dem. Och om vi fattar tag i handen så får vi i vår tur sen sträcka vår hand vidare till någon annan. Och på så sätt får vi förmedla och ge vidare det vi har fått av Gud. Och när vi möter Jesus så händer det ju någonting. Och vi utmanas att tänka över den livsinriktning vi har i våra liv. Och vi får fundera på hur vi vill att våra liv ska vara och vad de ska få betyda både för oss själva men också för andra människor som vi möter. Och Jesus vill i det här när han pratar med lärjungarna säga och visa att vi ska förstå vikten av att ibland måste vi kanske också avstå från någonting. Det är ju så i vanliga i livet att ibland måste vi lämna någonting för att kunna ge utrymme för det vi verkligen vill eller någonting annat som vi känner att det här är viktigt. Och så är det också i trons värld. Och mötet med Gud sätter ju också oss i rörelse. Och att då våga gå, det kan ju vara ett äventyr för sig. Det kan innebära att man måste våga lämna vissa saker och följa en väg som kanske visar sig lite osäker. Vi undrar hur det ska bli och vi kan tvivla på om vi har fattat rätt beslut. Kan vi lita på att det finns något som bär trots allt? Ja, vi kan ju inte vara riktigt säkra på svaret. För det finns ju inga garantier för oss. Det är ju först när vi börjar gå som vi kan bli vasse vägen. Det handlar om att våga ta nästa steg även om inte man alltid ser allting i ett klart ljus. Det är först då som vägar kan öppnas för oss eller stängas. Det är först när vi vågar gå ut på isen som vi känner om den bär och det håller. Så våga gå och våga låta dig sändas. Och vi kan veta att Gud kommer alltid att vara med oss. Och han leder oss alltid på rätta vägar, men det är inte alltid rätta vägar han leder oss på. Ibland kommer det att gå tungt, men steg för steg får du och jag öva oss i att leva Jesu liv. För när Gud vill göra någonting i världen så sträcker han väldigt sällan ner sina två händer från himlen, utan han vill använda sig av dig och mig för att kunna utföra sitt verk bland människor idag. Vi är hans händer och vi är hans fötter. Och när Jesus kallar oss att följa honom så är det inte en efterföljelse bort från alla den här tidens alla utmaningar och att vi bara ska sitta med honom och vara. Utan det gäller att som Jesus, han vill ta oss med oss in i det som är den här tidens och den här världens utmaningar. Och så säger han till oss, här är det du ska vara. Och som vi hörde i sången som sjöngs tidigast så är vi alla värdefulla. Och vår Våra händer är därför viktiga. Din och min hand når olika långt och är unika. Och därför så behövs var och en av oss. För annars saknas någonting om inte din hand är med. Och Gud har utrustat oss alla med olika gåvor och talanger som han vill att vi ska använda i hans tjänst. Och hos honom handlar det inte om att man behöver söka någon tjänst efter några merit och betyg. Utan här får alla som vill vara med. Alla får vi tjäna honom. Och vi behöver inte heller vara rädda för att vi ska bli avskedade. Och tjänsten, det är inte någonting som vi kan ta till oss själva. Utan det är någonting vi får. För nåd är att på detta sätt bli tagen också i anspråk. Och tjänsten handlar om hela livet. Inte bara det vi åstadkommer i kyrkan eller församlingen. Utan allt vi gör och är. Våra attityder, våra ord, våra handlingar, våra studier eller yrkesliv, fritid, ideellt engagemang, umgänge med mera är något vi är och gör inför Gud. Det handlar om att vi lever och gestaltar Jesus på olika sätt där vi finns. Och vad består då den belöning av som inte vi har rätt att kräva eller förvänta men som ändå antyds i vissa texter? Ja, jag skulle vilja citera en kollega till mig som skrev i en tidskrift. Hon formulerade så här. Jag tänker så här. Gud själv betjänar oss genom att ge oss mod och kraft att leva och verka. Vi får så mycket kraft vi behöver för varje dag. Varken mer eller mindre. Kraft till tjänst är tjänstens lön, står det i en psalm. Kanske består belöningen framför allt av att jag får lära känna Gud och lära mig inse att Guds nåd är just nåd. Den nåden får jag leva omgiven av, medveten om att den famnar såväl min styrka som min ofullkomlighet. Vi ber. Herre, tack för att du tänker på oss. Och vänder ditt ansikte mot oss. Tack för den kärlek och nåd du möter oss med. Och tack för att du kallar oss till tjänst i ditt rike. Och tack för att du har en uppgift för var och en av oss. Och tack för att du ger oss långt mer än vi är värda, än vi kan tänka och ana. Herre, nu ber vi, använd oss efter din vilja och ge oss den kraft vi behöver. Amen. Vi ska sjunga tillsammans psalmen nummer 96 och låt den också få vara en bön om att vi ska öppna oss för Guds kärlek så den kan strömma genom oss.